välkomna ska ni vara till Runda kiosken, avsnitt 6. Hej Patrik.
Hej Carl, men vi är faktiskt en tredje person här idag, för vi har faktiskt vår första bisittare med oss. Vem presenterar honom? Ska han göra det själv eller ska du göra det?
Jag kan presentera honom. Mitt emot mig här sitter Dominik Hensel, välkommen hit.
Tack så mycket Patrik och Carl.
Hur känns det?
Det känns mycket bra.
Ja, är det mycket intryck?
Ja, det är mycket intryck. Ja. Jag, framförallt så tycker jag, dels så tycker jag om att vara bisittare. Det finns något väldigt attraktivt i att vara support, så man slipper huvudansvaret. Samtidigt så är det inte lika sexigt som att vara gäst. Jag blev presenterad som bisittare och inte som gäst, vilket gör att jag känns inte lika nödvändig här. För att jag kan liksom ersättas lätt av någon från gatan, någon random Eskilstuna-bo.
Ja, fast det har också att göra med att när vi har haft gäster så har det handlat ungefär om en så här 45 sekunders intervju som Carl har gjort med sin mobiltelefon.
Aha, okay.
I logen på Norra Brunn.
Aha, okay.
Eller jag gjorde en med Lil Babs också när hon var i stan. Så det har varit för oss gäster.
Okay.
Bisittare är ju en sån som sitter med och pratar i programmet.
Ja, ja, okej.
Okay. Och du är vår första.
Vad trevligt, vilken ynnest.
Ja.
Och en ära.
Välkommen.
Tack så mycket. Det bästa jag måste bara få beskriva det här. Jag skrev ju väldigt mycket dagbok när jag var yngre. Och det här hade jag ju, alltså här hade jag kunnat sitta i flera timmar och skriva. Just för att när man inte plåtade saker som man gör nu hela tiden, man instagrammar och man fotograferar allting hela tiden, man ska, så att, för att inte glämma den här stunden. Den här stunden skulle jag inte vilja glömma. Att jag är i ett någonting som blir en blandning mellan ett garage och grovsoprum / källare med en massa orglar. Vad kan det vara här inne? 17-18 grader. Perfekt sovtemperatur.
Ja.
Och även att försvinna på.
Mm.
Att säga, nej men Dominik får se nu. Ja men vänta. Han giggade på Trädgården i Eskilstuna. Och sen bodde ju han på det här hotellet in till Elit. Ja men det här hotellet som ser rätt ofräscht ut men som är lite mysigt. Men sen vet du fan vart han tog vägen. Jag tror att Carl skulle skjutsa honom till tåget. Och var klockan då 10 på förmiddagen drygt och nej jag vet inte, jag har fan ingen aning om var han är. Jag är här. Jag är i en källare i något gammalt, vad heter det, buslandet för barn som är numera nedlagt, så att här skulle mitt liv kunna sluta och det skulle vara en sån här, ja, han slutade sitt liv i någon källare med orglar.
Ja. Du ska känna dig varmt välkommen.
Tack!
Så kör vi igång.
Ska vi presentera Dominik för lyssnaren? Behöver han en närmare presentation?
Ja, det är han värd.
Ja. Oj. Det var bra att du så här smakade fram orden. Så här, vänta, vad ska jag säga? Nej, han behöver ingen presentation. Alternativt, vad jag tyckte mig höra, det är att ja, det tycker jag verkligen att han behöver.
Nej, men så här, hur ska vi presentera? Du kan väl börja lite grann.
Ska jag ge dig ledtrådar hur jag vill bli presenterad?
Ledtrådar,
ja, jag är skådespelare och komiker.
Mm.
Kan man nog säga.
Mm. Det kan man
rent
säga.
Rent professionellt. Och sen är jag far till 3 barn. Det är väl liksom mest det jag gör.
Mm.
Att jag står på scen och är far. Och resten av tiden driver jag mest runt.
Mm. Och du är ju här i Eskilstuna nu,
ja.
Där vi spelade in, för att du var uppträdde lite grann igår.
Jag uppträdde ganska mycket igår,
ja.
Det var inte så lite utan det var ganska mycket.
Och det var bra.
Tack.
Det var väldigt kul. Och jag och Dominik, vi har ju känt varandra, eller har lärt känna varandra för kanske 5 år sedan kanske.
Är det 5 år sedan?
Jag tror det.
Ja. Tänk om det är exakt 5 år sedan.
Ja, det skulle det nästan kunna vara.
Ja.
När vi åkte ut i skogen och gjorde något gemensamt uppträdande.
Oj, det var otäckt.
Ja.
Ja, det var alltså faktum är att vi träffades. Jag stod vid en enorm snödriva.
Ja, just det.
Det var en av de här riktiga vintrarna, och det här var, vad kan det varit, någon vecka innan jul.
Ja.
Och det var ICA som hade sin personalfest där ägaren hade slagit på stort och hyrt någon alpstuga, såg det ut att vara. Du vet, han hade tryckt ut så här 60 marschaller och det var väldigt pampigt.
Hade han tagit dem från sin ICA-butik?
Jag har ingen aning. Jag vågade inte vända på dem för att inte få liksom stearin på händerna. Men det var naturligtvis min första tanke också. Kommer de här från hans ICA?
Det var det alltså. Han tog inte bara 40 marschaller från sin butik, han tog precis 60.
Ja, det var i alla fall väldigt, väldigt snyggt. De hade sjunkit ner i snön och det var väldigt... men det var som det ska vara i december.
Mm.
Och lokalen i sig var... den hade säkert svalt 200-300 pers. Jag vet inte hur många de var där inne. Kanske 80?
Ja, någonstans. Ja, 70-80. Ja.
70-80 pers. Och stora runda bord och såna här lite överdimensionerade skinnfåtöljer med höga stolsryggar. Så att det var väldigt... alltså det var, för att vara en personalfest så var det en väldigt formell lokal. Men det var trevligt. Och han var ju också en väldigt speciell man. Ganska bullrig och chefig.
Var en klassisk grosshandlartyp?
Han var extremt
chefig. Han var en klassisk grosshandlartyp. Han talade med två hela händer.
Ja.
Han var som en sån italiensk trafikdirigent. Jag minns några detaljer som var väldigt festliga. Ja, då, jag tror att jag har varit med i reklamfilm för Synsam.
Mm. Det var faktiskt första gången jag såg dig var i den filmen.
Aha.
Fast jag trodde att du var Jean-Pierre Barda då.
Ja, det är många som tror det.
Är det så?
Ja. Jag har pratat med Jean-Pierre om det där och han... vi kom fram till att vi båda var smickrade.
Ja, kul. Cool.
Ja. Det är en väldigt, väldigt trevlig människa, Jean-Pierre.
Hade det varit tråkigare om folk hade trott att du var Alexander Bard?
Då hade jag undrat vad det var för fel i huvudet på dem. För jag är ju inte lik Alexander Bard. Men nej, däremot så kan man ju i stundens hetta missta mig för Jean-Pierre Barda möjligen. Speciellt om jag har den här maken som jag hade i Synsam reklamen. Hur som helst, vad hette den här arrangören för julfesten?
Ja, hette han Leif?
Jag tror nej, han heter inte Leif. Han har något vanligt namn.
Björn brukar vara så här klassiskt.
Nej, han hette inte Anders, va?
Rolf.
Jo, men det gjorde han nog, ja.
Hette han Anders?
Ja, det gjorde han.
Ja.
Gjorde han. Det var jag som hade haft kontakt med han innan.
Eller var det så att jag kallade honom Anders från scen?
Så var det också. Det var något
för att han fick ett nytt namn av mig efter att han representerade sig. Men det intressanta var ju att han kommer då fram till mig och...
jag hade haft kontakt med han innan.
Mm.
Så att... och jag hade tagit dit med dig dit. Och... jag fick ju också en innan du... fick ditt första intryck av honom. Så när jag kom fram och hälsade på honom så spärrade han ju liksom ögonen i mig. Och...
kräktes.
Nej, han liksom på ett väldigt hotfullt sätt sa han så här att det var väldigt kul sist jag såg dig. Jag hoppas att det blir kul nu också. Mm. Och tittade liksom väldigt argt. Väldigt argt på mig. Och sen så, du vet, man trycktes ner ordentligt så att man kände det här blir kul.
Ja. Han visar liksom sin auktoritet på en gång.
Ja. Och sen så,
det är ju alltid skönt.
Och sen så hälsade han på Dominique. Och
han hälsade på mig med repliken ur Synsam-filmen.
Mm.
Alltså det där hände mig flera gånger att någon kommer fram och säger så här: rätt glas. Rätt glas. Så då förväntas jag naturligtvis säga och rätt bågar. Som den här Florence i reklamen. Det var ju, det fick jag säga flera hundra gånger under några år. I alla möjliga och omöjliga situationer. Men jag minns att jag, om vi nu kallar honom för Anders. Jag minns att jag lät honom säga det ett par gånger först.
Det är ingenting du liksom tyckte var jätteroligt
att nej, säga. Nej, och framförallt så tyckte inte jag att den här personen var speciellt rolig. Han kom inte, hans persona fann jag inte speciellt underhållande. Nej. Och så ställde han sig ganska nära mig och såg lite sådär julstresssvullen ut. Och det var också rätt intressant för att när jag hade sagt jag då sa jag är och rätt bågar han bara, och tyckte det var väldigt festligt att han plötsligt var med i min reklamfilm.
Är det lite som när du brukar få höra när du ska få ditt gage och så säger direktören som ska betala ut det på en firma först, de här kan du väl trolla fram själv.
Ja. Det är precis. Ja. Och då får man liksom så här skratta
fast man skrattar
och det är gud vad kul det är.
Jag tror jag skriva upp det här. Ja. Får jag snor det här skämtet där.
Jag pratade med Svante Grundberg en gång. Mm. Svante Grundberg som bland annat är med i Göta kanal. Mm. Han är för mig mest känd som en av nattsuddarna.
Exakt.
Men han är ju den här personen i Göta kanal som pallar kanot. Mm. Vilket ju han får höra bara den gången när jag hängde med honom, så var det väl i alla fall 10 personer på väg ut från krogen som bara har du kanoten med dig? Eller och så olika replik. Så han träffade vi honom i Eksjö när vi var där och spelade med ett band. Jag bodde på samma hotell som honom. Då hade han faktiskt gjort ett firmagig tidigare på dagen. Att han hade...
Men jag ser en kanot på scen.
Nej, det var ännu värre. För att de skulle ha någon liten flådig champagnebjudning vid vattnet, ett företag. Och då skulle som en surprise han komma paddlandes där.
Aha.
Och det var ju bara det som var liksom skämtet, att han paddlade förbi.
Han paddlade kanot 40 meter för 10 lök. Ja. Det är bra. Ja. Det är bra gig. Absolut.
Men hur funkade det? Fick ni ni betalt för,
eller det var precis vi fick liksom precis ät så mycket bechamel du orkar för 79 kronor. Nej, det var inte det var en rätt trevlig kväll. Carl var väldigt bra och fick upp stämningen med sina trollerier / festliga karisma. Och jag kommer inte att jag skämtade om den här chefen. Och det gick hem. Att jag skämtade då när han hade kommit fram, så sa jag att han hade ställt sig väldigt nära mig och börjat dra de här replikerna från reklamfilmen. Och så tänkte jag så här att jag hjälper honom i hans sexuella identitet, för att han är uppenbarligen latent men har så svårt att komma ut inför sina medarbetare, som han är väldigt auktoritär. Och det tyckte hans medarbetare var oerhört festligt. Och sen på den banan gick det vidare.
Jag får upp en bild i huvudet av Karl-Bertil Jonssons pappa.
Nej.
Tyko Jonsson.
Nej, det var ingen Tyko. Nej, det här var mer en sån här, det här var mer en kille i lite för korta kavajärmar. Mm. Och så det roliga var att han det såg ut som han hade en blåtira. Så jag frågade ganska tätt inpå när vi hade hälsat, så här har du slagit dig?
Du sa så här, har du fått en smäll?
Det såg ut som att
när du sa det lät det som att är du helt dum i huvudet?
Ja, för jag vet att Carl blev väldigt styr i ryggen när jag sa det där. Och började så här socialskratta lite efterbliven. För att han var rädd att det skulle bli handgemäng.
Ja, helt övertygad skulle bli.
Men det var medfött på något sätt.
Att han var väl bara liksom, jag menar, han hade varit på några julfester och var väl lite sådär allmänt julstresssvullen. Sen såg han ut som han hade fått typ gått in i en dörr eller något sådär, eller kanske fått en smäll av sin fru eller något sånt där.
Ja, okay. Carl, är du konstintresserad?
det skulle vara en överdrift om jag sa att jag var.
Nej, jag bara undrar, för när vi var hemma hos dig senast så visade du upp någon tavla du hade köpt.
Va? Ja, det är klart att jag köper tavlor. Ja, det gör jag. Men för det behöver man inte vara intresserad. Nej, men alltså, man måste ju köpa mat för att överleva. Man behöver inte vara jättematintresserad heller. Men det är klart det är kul att köpa tavlor.
Dominic?
Ja, jag är...
Du kanske är konstnär själv?
Du känns ju väldigt konstnär.
Tack. Jag tar det som en komplimang. Ja. För det känns som att konstnär för mig är ett sätt att leva. Någonting man inte blir av med, på gott och ont. Vilket i och för sig då kanske man kan säga att alla är konstnärer på sätt och vis. Men konstnärlighet handlar också om att uttrycka sig på något sätt som är ens personlighet. Och som måste ut ungefär som en nysning eller skratt eller en hostattack. Att det går liksom inte att dölja, eller man får väl hitta någon, man måste hitta någon slags kanal för att uttrycka sig, och det är ett behov. Och jag tror att också att det är ett behov, alltså för egen del så är inte behovet att andra måste nödvändigtvis se eller höra det, utan det räcker med att jag får göra det. Men jag målar inte, jag är extremt omusikalisk. Jag visslar väldigt bra.
Du är som en Ennio Morricone-vissling.
Vad heter han?
Vet du vad visslaren heter som visslar de låtarna?
Nej, jag har ingen aning.
Han heter Alessandro Alessandrini.
Alessandro Alessandrini.
Sök upp honom på YouTube faktiskt. Det ligger ett mästerklipp där han gör... Där han gör, inte den låten, men vilken låt han gör från...
Kan det vara...
Nej, det är den här. Den är det, den är det.
Det är väldigt sällan, det är väldigt, jag tycker det är intressant att vi tre sitter och, att vi sitter och visslar, för att det är väldigt sällan som man visslar i grupp, eller vad säger man? Det är väldigt ovanligt.
Jag undrar också hur många av våra lyssnare som kommer att uppskatta det där
inslaget. Det där ingreppet i deras vardag. Men det intressanta är att man hör ju väldigt sällan människor vissla.
Fast vill man höra människor vissla? Är inte det väldigt irriterande?
Ja, det kanske är det. Då måste ju folk ha retat sig på mig till vansinne, för jag visslar väldigt ofta. Jag hade ju någon granne där jag bodde senast i Midsommarkransen. Jag kunde ju höra så här: hej Dominik! För att hon hörde att jag kom i trappan eftersom jag visslade.
Okay. Man hör ju att du har lagt till vibratot. Du har kommit till den nivån av vissling. Kör ett litet, för höra när du kör vibratot. Precis, det har... Ja, men det kräver ju... Det är några års avvissling om man ska komma upp.
Ja. Vad var det där? Var det Brahms?
Nej, var det inte Tchaikovsky?
Kan... Ja.
Jag vet inte.
Mio min Mio är ju annars väldigt tacksam att vissla.
Ja. Ja, men det blir just Mio min Mio känns som lite maniskt. Ja. Annars brukar jag vissla rätt mycket på Astro Gilberto.
Är inte Mio min Mio ganska van att spela på panflöjt?
Ja. Jo, när man precis. När man giggar vid Åhléns City i Stockholm. I alpakamössa.
Vi kommer från lite ämnet här nu.
Konst var vi inne på.
Du snackade om konst. Ja,
vet ni varför jag frågade om ni var konstintresserade?
Nej.
Berätta. För att nu har en tavla sålts som har visat sig bli världens dyraste tavla. Mm-hmm. Och jag hann inte ens googla fram vad den hette förrän du...
Den heter... få se nu. Triptyk av Lucian Freud. Det kan vara fel att tavlan inte heter Triptyk av Lucian Freud. Men någonting åt det hållet. Jag vet inte om jag säger det exakt. Men det, jag tror att det är en... jag tror att Lucian Freud var ju också en konstnär. Och även konkurrent till Francis Bacon som då har målat den här tavlan. Francis Bacon som är en... Jag brukar ofta säga att en mardröm kan vara i... Som är målad av Francis Bacon.
Mm. Vilket innebär för de som inte har sett
att det är väldigt förvridna mörka ansikten. Ofta ser de ganska plågade ut. Det finns ett museum utanför Köpenhamn som heter Louisiana.
Japp.
Har ni varit där?
Jag var där. Fantastiskt faktiskt.
Det är fantastiskt.
Till och med deras buffé är fantastisk.
Ja, men det är bara liksom det är bara ett fantastiskt ställe att vara på. Jag kan varmt rekommendera. Jag skulle nästan kunna, alltså har man en dag i Köpenhamn, ta halva den dagen och besök Louisiana. Det tar kanske en halvtimme drygt med tåget. Ja.
Det är som en, det ligger som i en ganska fet villa. Mm. Det är ju inte riktigt utformat som ett vanligt museum, utan nej, det är som en fet villa där de liksom har byggt till olika flyglar med gångar emellan, så man går upp och runt och ner.
Ja, precis. Och så har de alltid och så har de fantastiska utställningar. De har någonting som är permanent där, det är statyer av Miró som är ute i deras trädgård, så här bulliga härliga djur av något slag. Och så finns det då de här tavlorna av Francis Bacon, ett självporträtt tror jag.
Senaste gången jag var där, vilket var i fjol, då var det faktiskt temat, eller den utställning som var just då var självporträtt. Så det var självporträtt av supermånga olika konstnärer.
Gud vad häftigt. Var det målningar och fotografi eller bara målningar?
Ja, det var allt möjligt. Det var statyer. Okay. Det var ju någon som hade gjort ett människohuvud av fryst människoblod.
Aha.
Jag tror att han har liksom gjutit av sitt huvud i sitt eget blod på något sätt. Och det var fryst och det var sin tank.
Aha. Wow.
Så det var tydligen jävligt jobbigt att transportera den där. För det måste vara 20 minus eller någonting.
Ja.
Men sen var det även Picasso, Munch plus 150 som jag aldrig hade hört talas om.
Nej. Men det är rätt intressant med just när man kommer till ställen som Louisiana eller museet i New York, att det hänger tavlor där. Alltså i Louisiana, det var det som kom till också, där finns det ju permanenta utställningar, som till exempel skulpturer av Giacometti, som gör de här tunna figurerna. Och det blir ju någonstans, jag kommer ihåg när jag såg dem första gången, eller när jag såg den här Francis Bacon-tavlan första gången, eller när jag såg Van Goghs solrosor i New York, att då blev jag starstruck. Alltså det var så otroligt att vara i den tavlans närvaro eller det konstverkets närvaro, så att det blev att man blev lite andlös.
Men jag fick faktiskt, så när jag var på John Bauer museet i Jönköping.
Mm.
John Bauer som målade tomtar och troll. Alltså, man har ju sett de bilderna en miljard gånger i barnböcker, vykort. Men när man ser dem på riktigt, då är det ju som att de lever, de tavlorna.
Exakt.
Om han har målat en stjärnhimmel, så såg det ut faktiskt som den lyste.
Och
det är ju ingenting som går att reproducera på ett vykort eller en barnbok.
Ja, men det är det som är... jag vet att det är så här, din ursprungliga fråga till Carl här var så här, är du konstintresserad? Jag vet inte hur man inte kan vara det. Alltså det finns säkert ett fåtal människor som inte blir berörda av musik, eller som inte blir berörda av en text. Som inte tar in några känslomässiga intryck av ett verk av något slag. Men jag tror att de måste ju vara extremt lätträknade. För det blir ju... Det går ju inte att inte beröras. Jag var med mina söner på Cindy Sherman på Moderna, och de var helt ointresserade. Det fanns liksom, de bara gud liksom, de är 16 och 20 år gamla, och de sa ingenting. De sa helt, om vi ändå är här så kan vi gå och kolla på den permanenta utställningen. För det är ändå liksom roligare grejer liksom, det är ändå så här. Och de är inte konstointresserade, men det var ingenting för dem.
Apropå det här som du sa, att man blir lite starstruck när man ser en tavla. Jag var faktiskt med något av en antiklimax när jag var på Louvren och såg Mona Lisa för första gången. För det är ju, kan man ju faktiskt säga, att det är ju en väldigt berömd tavla. De flesta vet ju hur Mona Lisa ser ut av Da Vinci.
Det är den där någon sitter med en med lite leende med en joint mellan fingrarna.
Precis. Den.
Eller?
Ja, ungefär, ja. Mona Lisa är ju säkert världens mest reproducerade tavla, man ser den överallt. När man ser den i verkligheten så är den ju, för det första får man ju inte gå ens nära den längre, för att det är ju folk som har försökt, det var ju någon som blev knäckt på den och sulen tegelsten på den för 80 år sedan liksom, så det var ett stort hål i den. Och någon har försökt kasta syra på den. Nej, men som en här, som en revolt mot vad, och varför ska bara de här gamla rävarna visas upp på det? Det var väl någon konstnär som gjorde det. Så nu är den ju bakom ett ganska fett glas. Och man får inte ens gå riktigt nära det glaset.
Nej.
Så det blir ju inte det här att man ser, nej, varenda detalj som, nej, man skulle vilja. Däremot lyckades faktiskt min farsa, när vi var på Louvren, ta kort på Mona Lisa, vilket man inte heller fick göra.
Nej.
Så farsan har ett kort där man då ser honom i reflektionen av det här glaset. Först så ser man Mona Lisa, sen ser man den jättestora fotoförbudskylten, man ser en argvakt och man ser min farsa speglas i glaset.
Bra, den bra. Sitter den på väggen?
Mona Lisa?
Nej, det där fotot.
Nej, det sitter i familjealbumet.
Ja, ah, okej. Okay. Det är en rolig bild.
Men
ja,
jag blir nyfiken, du snackar ju om den här dyraste tavlan. Är det alltså den dyraste tavlan som har sålts?
Den dyraste tavlan som någonsin har sålts.
För det, är ju, det måste ju finnas tavlor som är värderat högre eller som är ovärderliga.
Absolut. Just om man tänker sig Mona Lisa, om den skulle säljas nu, vilket troligtvis inte kommer att hända.
Nej.
Det hänger ju också ihop med att till exempel Leonardo da Vinci, jag tror bara det finns här 20 kända verifierade verk av honom.
Okay.
Det finns ju inte så många liksom.
Nej.
Så skulle en da Vinci säljas, så är det ju, alltså det är sådana summor tror jag som inte ens går att,
som inte finns,
skriva. Nej. Så det här är den dyraste tavla som har sålts på en auktion där så att säga priset är offentligt. Rent teoretiskt så kan det finnas någon som har köpt
den. Jag hoppas att du har ett pris att berätta nu så att det inte blir ett superantiklimax.
Nej, jag har faktiskt inte det. Har du det?
Jag har inga exakta siffror, men jag tror att i svenska pengar skulle det vara 800 miljoner drygt.
Ja, jag tror faktiskt att jag tror den sprängde miljardgränsen.
Jaså?
Ja.
Är du säker?
Nej, men där,
nej, jag tror inte heller det.
Men om vi säger att tavlan kostade i runda slängar 1 miljard svenska kronor.
Ja.
Det är ganska mycket faktiskt.
Ja, och det tycker inte jag den är värd.
Vet du vilken som var den förra, innan den här såldes nu, vilken som var den?
Jag tror att det är en Van Gogh.
Nej, det är en Gustav Klimt.
Jaha, okej. Okay.
En tavla som heter Adele Bloch-Bauer.
Okej.
Okay. Och den kan man googla på, den tavla, ett porträtt av en dam. Och den är målad med väldigt mycket gulddetaljer. Han har ju bladguld och guldfärg och sånt där.
Mm. Och fast det i sig gör ju inte liksom att tavla, gör ju ingenting med tavlans värde.
När jag beskrev den tavlan för vår kompis Mattias Gren, så hans första reaktion var: åh, Kina-restaurang!
Ja.
Okej. Okay.
Jag kan lova, om en Kina-restaurang köper Adele Bloch-Bauer av Gustav Klimt, så kommer jag besöka den Kina-restaurangen oavsett var i världen
den ligger. Ja. Men det är intressant det här med tavlor också, att det finns något väldigt alltså just att den, som du sa, att en målning kan leva, att det är så, att den behöver inte vara så gammal, alltså den behöver inte vara kanske mer än 50-60 år, men att den känns, att det finns en rörelse i den. Men det är väl som, jag är oerhört imponerad av skulpturer.
Ja.
Jag tycker det finns ju någonting fantastiskt i att få sten eller brons eller marmor, att det finns en slags mjuk rörelse i det. Jag tycker den konstformen imponerar oerhört. Mm. Jag blir också imponerad av naturligtvis, alltså alltså musik kan ju också imponera, men det känns ändå inte så, ja, men det är väl bara att lära sig liksom att lira. Jag menar, är man inte tondöv och så får man väl liksom träna och träna, men just det här att man gör skulpturer är, ja, men det är någonting, det lirar liksom en
många
egen
dimensioner
division. Ja, det, ja, och men även då när man vet som förr i tiden när det inte fanns el och man målade. Och det tar sån oerhört lång tid att måla tavlor. Man kan inte, och som konstnär så kan man ju inte heller, även om man är disciplinerad, som till exempel en författare, att jag kliver upp klockan 9:30 och 9:30 så sitter jag till klockan 4:00 med paus för lunch eller något. Att man verkligen jobbar vissa timmar, och det kanske även en skulptör gör eller en målare, men just att det är ju mörkt. Också beroende på var i världen de bor, att de får liksom arbeta i med stearinljus. Och att de ändå lyckas fånga det de gör i en tavla av ett ja, men det är så otroligt hur att en människa är kapabel att förmedla det.
Är det värt 1 miljard?
Jag tror att det är ju en, alltså när man har
liksom, hur funkar det där? En miljard. Alltså, ja, det är ju, men
det blir ju en investering. Det blir som Fort Knox. Det finns en guldreserv om saker och ting skulle skita sig.
Men guld är ju guld.
Ja, guld är guld. Ja, och jag tror, ja, jag förstår, jag hör dig. Nej, den här tavlan kan naturligtvis falla i värde. Vilket i och för sig guld också kan göra. Men jag tror att när det handlar om just de här värdena, en Klimt eller Van Gogh eller Picasso, så blir det, så kan den, eller guld, det kan liksom inte bli värdelöst.
Nej.
Fast jag tror inte att det kan handla om att det är en investering. Om man har en miljard över, varför, då tänker man sig, om jag investerar den här en miljard, kanske jag kan sälja den för 1,5 miljard om några år. Alltså, har man en miljard, då är man ju klar.
Jag tänkte så här, hur får man en payoff på en sån dyr tavla?
Du har den. Payoffen är att du har den.
Ja, precis.
Payoffen är att den hänger på din vägg. Däremot så skulle jag skulle ju vara paranoid. Jag vet att jag hittade en väldigt, väldigt värdefull ring en gång. Och med värdefull menar jag att den kanske var värd 30-40 tusen. Men jag vet att när jag reste iväg, då gömde jag den i en liten plastpåse i en kaffeburk.
Och sen drack du upp den?
Nej. Men att den, och sen hade jag glömt bort att jag hade lagt den där.
Men sådana där tankar får mig ibland när det är sådana här.
Och just den, att det var så här, men, alltså, vänta, jag har ju andra värdefulla saker. Men jag tänkte så att om det blir inbrott här, så vill inte jag att de ska stjäla ringen. Var ska jag gömma den? Nej, frysarna, det kommer, alltså jag verkligen ägnade det tanken. Var ska jag gömma den här ringen? Jag är borta i 10 dagar nu.
Jag fick en liten sån, och jag är... För några veckor sedan jag lämnade in min bil på lite reparation. Då fick jag ett litet kvitto som var alltså 2x2 centimeter. Det var otroligt litet, med en liten siffra på. Sen stod det så här: ops, detta är en värdehandling. Alltså, så jag tänkte, och jag bara, vart ska jag lägga den här lilla lappen? Om någon hittar den här, då kan de gå och hämta ut min bil. Jag fick också lite den känslan, vart ska jag gömma den här någonstans? I plånboken känns, shit, plånboken försvinner. Jag fick också gömma den på något så här konstigt ställe i lägenheten ifall det skulle bli inbrott och någon skulle få tag på den här värdehandlingen.
Du kanske kunde ha ramat in den.
Ja, precis.
Men jag menar, 1 miljard är ju så sjukt mycket pengar. Jag för mig att jag läste i somras att varumärket Elvis, alltså hans namn, rättigheten till hans musik, Elvis Presley Enterprises, var till salu för 200 miljoner. 200-300, där någonstans. Och det är ju ungefär i samma liga som den här tavlan. Jag tycker det är så fascinerande att, och för mig då som Elvis-fan, om man tänker sig hur stor han är och hur känd han är i hela världen och hans musik, att det skulle vara ungefär samma pris som för en målning.
Det var
nu sitter det två frågetecken.
Nej, men jag tänker mest på att det finns något väldigt sorgligt över att köpa en konstnärs, en artists varumärke. Var det Michael Jackson som köpte rättigheterna till Beatles?
Ja.
Det är också en sån konstig grej att göra. Alltså man köper en annan persons identitet och verk. Det är en helt annan sak än att köpa en tavla.
Då skulle kunna tänka mig att köpa ditt varumärke faktiskt.
Jaha, okej. Okay. Det är inte till salu.
men... Om du får 200 miljoner dollar.
Ja, fast vem ska jag... för det första så tycker jag att du är efterbliven. Och så tänker jag så här att... Alltså, vi leker med tanken. Vad ska du med mig till? Alltså, du kan inte vara... Alltså, jag kan förstå affärstransaktionen i att köpa rättigheterna till Beatles musik. Att det är så här... Ja, men det, den kommer aldrig dö, och de här royalties, de kommer att ticka in. Ungefär som att jag ger dig ett förskott på din nästa skiva eller din nästa bok, för att jag vet att det här är pengarna på banken minst. Men grejen, alltså, att för mig är det som att klä sig i lånta fjädrar. Fast alla vet ju att du inte är Elvis.
Ja. Eller, nej, det är väl bara affärsverksamheten kring Elvis liksom.
Ja, men det blir också kulten kring en person. Så köpa, ja, men jag vill köpa rättigheterna till Marilyn Monroes liv, allt vad hon står för och, eller stod för, och alla skivinspelningar och alla filmer. Det finns något bizarrt i det. Det är en annan sak, alltså till exempel såna människor som har hjälpt en hel, alltså att de så i princip så äger en by någonstans med alla invånare, för att de har ekonomiskt sett har ordnat så att den här byn faktiskt existerar. Men då är man ju del av någonting. Men att köpa någons verk och rättigheter, det är någonting som så här gnisslar där, som känns ofräscht.
Men alltså rent hypotetiskt, om du skulle få 1 miljard kronor som du måste investera, och du får välja mellan den här tavlan av Bacon eller rättigheterna till Elvis, vad väljer du då?
Ja, men tavlan.
Du gör det?
Ja, det känns för konstigt, eller att köpa rättigheterna till någons verk raderar ut mig. Alltså jag blir så otroligt ointressant på något sätt. Jag känner mig hotad av den affären. Det finns, alltså jag kanske inte tänker i de rätta banorna, men jag tycker att det känns som att jag täcker över mig själv som om min identitet genom att jag köper rättigheterna till någonting som hela världen känner till. Och där är skillnaden mellan en människas livsverk och en tavla eller ett musikstycke. Så men det här är den enda inspelningen av någon säger att Amadeus, det finns en inspelning av uruppförandet av Don Giovanni. Okej. Ja, men det är intressantare för mig att äga än att titta där, han som äger Mozarts alla verk. Ja, men det är bara weird.
Jag skulle lätt välja Elvis då.
Ja, jag skulle också. Men, okay. Men då är faktiskt en följdfråga på det. Har du hört Elvis-låten Dominic?
Nej.
Du har inte gjort det?
Nej.
Du har hört den, Carl?
Ja, för att när jag berättade för Patrik att jag tyckte vi skulle ta hit dig som gäst och att det är Dominic, så droppade Patrik direkt att jag tror Elvis har gjort en låt som heter Dominic. Och vad var den känd för?
Den brukar frekvent vara med på listan över Elvis sämsta låtar.
Ja, där ser man. Det var ett tag tänkte jag att, för det finns ju lite äldre personer. Jag vet att när jag var liten så ofta var i Tjeckoslovakien, i Tjeckien, så brukade många sjunga, det är Dominic, det är som i, det är som i den här nunnesången då, Nico 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 Tissej Samjak Postevnik Jashishno Du Shimam, och den finns tydligen på franska också. Så det, därför tänkte jag, har Elvis gjort någon cover på den här nunnelåten?
Nej, vi lyssnade på den ju. Den var ju, vad var det? Det var lite såhär country.
Man kan säga att den, jag tror inte det är samma låt vi pratar om.
Nej, den lär det inte vara.
Då vet du inte vad Elvis-låten handlar om.
Nej.
Det handlar om att Elvis sjunger en serenad till en impotent tjur.
Oj, det här blev bara mer och mer intressant. Ja.
Men tänk att du då dessutom får rättigheterna till den låten om du köper Elvis Presley Enterprises. Kan det få dig liksom...
Nej, det kan inte. Jag tänker mer, jag började direkt tänka att hur många gånger jag har hört i telefon Dominic, hur stavar du det? Är det med Q-U-V?
Och att jag någonstans som Monica säger, Dominic.
Precis, men jag stavar ju med K. Och att jag ofta säger att nej men det stavas som i Dominikanska republiken, fast du slutar skriva efter Dominic. och personen i andra sidan lurer sig så här, får se nu, D-O-M-I, men är det bara Q? Och sen så här, nej men okej, vet du vad? skriv det som i den här Elvis-låten om den här impotenta tjuren. Det ska jag säga nästa gång. De bara, så bara, vad sa du? Klick.
När vi kom hit här såg du bilen som såg utanför som hade lite, var minimalt uppstripad men ändå lite uppstripad.
Nej.
Den stod, vad är det står här?
Golden Spa.
Golden Spa. Står det. Det här stället vi är på ligger ju, vi är ju på lite hemlig adress eftersom det måste vi ändå säga. Men det ligger ju ändå bredvid ett nedlagt någon slags busland.
Ja, men för barn och så här hopp och lekland.
Ja, ja. Och sen så ligger det granne med ett annat busland. Det är det här Golden Spa. Som då är en swingersklubb som ligger här några trappor upp, va?
Ja. I den här byggnaden?
Ja.
Okej.
Okay. Har du någon erfarenhet av?
Nej.
Ingenting?
Nej.
Du vet vad en swingersklubb är?
Ja,
vet alla våra lyssnare vad det är?
Ja, men det var egentligen så här stående skämt. Alltså, det är väl ett, man skojar om swingersparty och partnerbyte och man har... Man lägger det är en sån här 70-talsgrej när man, att man så här la bilnycklarna i en skål och så beroende på vad man fick för bilnyckel så var det som liksom kvällens partner och då får ni åka hem tillsammans.
Jaha.
Var det inte så?
Det var en ny grej, jag har faktiskt inte hört. Det lät som en bra idé.
Få upp sina egna nycklar. Ja, hejdå.
Det är alltså en klubb för vuxna, där vuxna leker. Vuxenlekar.
Ja.
Ja, alltså bara det vuxenlekar känns, ja, okej, vi hörs liksom. Jag ska lätta nu.
Ja, för det är ju verkligen de har väl jag kan erkänna, jag har varit inne och kikat på deras hemsida. Man blir ju väldigt nyfiken på.
Ja.
Jag blir väldigt nyfiken på såna här grejer. Inte kanske på besöken, men jag blir alltid nyfiken på såna här folk som har väldigt så här nischade intressen, för det är ju folk som ändå har ett intresse som har dragit väldigt långt liksom, att vi måste starta en klubb och samla ihop folk så att vi kan göra den här grejen. Och de har ju verkligen gått in för det. Det finns ju många roliga saker som man kan göra på deras klubb.
Ja, men det fanns ju de jag satt någon morgon i förra veckan. Och så jävligt bisarrt alltså, att Malou von Sivers sitter med någon sån här swingers-sheriff. Och ja, men du vet, klockan är så här 9:50. Jag sitter liksom med mina ägg Benedikt. Det var inte vad jag hade förväntat mig till mina ägg Benedikt, att det sitter någon sån här swingers-sheriff och pratar vuxenlekar på 9:50. Jag tänker så här, fan, det är folk som är hemma med sina barn och sitter liksom och leker på mattan så när de visar upp så här lite blörade bilder på, ja, men här har vi då en och så Malou, hon har ju sin speciella stil. Det är väldigt, väldigt roligt när hon pratar om såna saker. Ja, men då hon visar upp en bild på nej, men där folk sitter och alltså det är någon sån här romersk tema, att folk sitter alltså vid ena bordet så sitter de och käkar typ sån kycklinglår eller så handmat. Och på bordet bredvid så sitter någon och eller så knullar folk liksom på bordet och det är
en helt vanlig klassisk romersk orgie.
Ja. En helt vanlig klassisk romersk orgie.
Jag tror faktiskt de har haft sånt tema här.
Är det så?
Ja, jag tror det.
Ja, säkerligen. Alltså det måste ju finnas många såna här givna teman.
Vad skulle ett ogivet tema vara? Alltså om man själv skulle ha en swingersklubb, då man vill ha lite mera en alternativ swingersklubb.
Ja, men tema skulle kunna, alltså någonting konstigt. Jag menar att man skulle komma i jag kan tänka mig som en, alltså om ett stort företag där alla är exakt likadant klädda och står vid så här typ transportband eller såna här grejer. Uh-huh. En sån fest, det skulle vara så här, hur menar du då liksom, hur går man igång på det?
Vi kan se om vi kan få ta lite studiebesök så här på dagtid, skulle vara kul att se.
Du kanske kan vara bisittare.
Han, klubbägaren?
Ja.
Sheriffen?
Ja, den här Golden Spa-sheriffen.
Ja.
Ja, men ta hit honom och snacka med honom. Det är ju säkert jätteintressant.
Ja, faktiskt. Vi får se om det finns något intresse.
Men har ni intresse av att gå på swingersklubb?
Nej, ja, jag skulle vilja vara... Man skulle vilja vara en fluga på väggen.
Fast varför vill man vara det?
Jo, men man vill se vad det är för, jag vet inte vad det är för typ av människor. Jag får inte ens upp en jag kan inte ens få upp en bild, vad är det för typ av människor?
Folk som gillar att knulla och bli tittade på och titta samt. Alltså jag har ju inte den här
Ja, men jag vet inte vad det är för typ av människor.
Alltså jag kan haja det här när en fest spårar ur. Och det har man ju varit med om, men
har man varit med?
Ja,
men, tror jag inte är allmänt. Jag tror det är vanligare att gå på en swingersklubb än att man varit på en fest som har spårat ur.
Jaså.
Mer att spåra ur som att folk börjar byta partner med varandra, eller?
Nej, att det blir handgemäng utan kläder.
Att det blir bus, vuxen bus.
Ja, precis, att det blir vuxen bus. Men att man, nej, jag det är inte, det är ingenting för mig. Nej. Jag har nog för mycket olika preferenser för att släppa på alla dem, och jag är nog för pryd helt enkelt. Mm. Och för ointresserad.
Men det är som konst. Alla är ju lite intresserade. Alla har ju
ja. Jo, visst, det finns ju säkert någon kittling, man tänker, eller man, det är väl därför folk berusar sig till att börja med, att det är en massa blygsel som försvinner. Mm. Och inte minst liksom när det gäller sexuella närmanden. Men just att gå steget så långt att man, jag vet inte, det jag känner ju folk som har pysslat eller pysslar med det. Men jag frågar liksom aldrig om sånt. För det intresserar mig inte tillräckligt mycket.
Ja, om vi har någon som har besökt klubben och vill berätta lite grann, kan väl gärna mejla in till oss på rundakiosken@gmail.com. Skicka gärna med lite bilder, får vi se hur det ser ut.
Nej, skicka inte några bilder, för fan. Skicka inga bilder. Maila mig vad du än gör, skicka inte in bilder.
Jo, bilder, gärna. Då så, tack Dominik.
Tack så mycket.
För att du ville komma hit och bisitta.
Ja, det var ett nöje.
Du har ju en otroligt skön röst, så jag tror att bara det är en njutning i lurarna.
Ja, tack så mycket. Ja, ni fångade mig i rätt ögonblick. En tidig förmiddag i slutet på november, dagen efter ett gig.
Perfekt.
Kom tillbaka fler gånger.
Tack, det ska jag göra.
Och vi kommer tillbaka nästa vecka med ett nytt program. Vi finns alltså att lyssna på ekuriren.se/rundakiosken och iTunes, och även på sajten Podomatic om man vill ladda ner det på något speciellt sätt.
Fortsätt att mejla in till oss på rundakiosken@gmail.com. Och vi hörs.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.